Hallå och mycket välkomna till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg sitter här laddade för att göra en ny podcast så här direkt efter säsongsavslutningen i Abu Dhabi. Och självklart blir det då en kortare reaktion på säsongen som har varit, och framförallt blir det ju lite reaktioner på det senaste racet. Titta lite grann på det som är kvar utav silly season. Det finns ju lite sådär smuler kvar utav silly season att reda ut. En väldigt stor smula i och för sig då, det är ju vad som händer i Red Bull till exempel. Vi tittar närmare på line-upen för nästa år och går igenom lite grann hur läget är. Och sen så blir det lite blickar också på den Young Driver-test som pågår just nu då. Idag tisdag när vi spelar in nere i Abu Dhabi. Det sista som händer med de här bilarna faktiskt innan de går i vintervila. Vintervila, det har dock Erik Stenborg inte gått in i ännu.
Nej, jag tror det jag väntar på att ska börja allting med en kabush.
En kabush, ja. Just det. Ja, men, men de kommer alltid på slutet.
Okej, okay. Alltid?
Ja. En gång i alla fall. En gång. Och det var nog ett olycksfall i arbetet också, känns som. Det var inte riktigt meningen.
Så var det.
Redigeringsmiss.
Ja, men du.
Ja.
Det har gått en säsong.
Ja, det har
återigen
gjort.
Är vi i off-season. Det var en lång off-season vi var i. Och nu är vi där igen. Först hände ingenting på 7 månader. Mellan Abu Dhabi 2019 och Österrikes Grand Prix. Det var väl mer. Måste det ha varit. Det var ju i december och sen så... Ja, det är 7 månader va?
Ja,
det har gått 7 månader. Mm. Sen kom det 17 race på 5 månader. 23 veckor alltså. 17 på 23. Det är ganska bra tryck i kalendern.
Det får man säga. Man stökade in det som normalt tar 300 dagar på 150 dagar. Hårt räknat då, eller grovt räknat. Och det är under alla avseenden väldigt, väldigt imponerande. Det som man lyckades genomföra och med den stringens som man faktiskt lyckades hålla protokoll och sådana saker under rådande pandemi.
Mm, för jag kommer ihåg det så väl när den här första liksom preliminära kalendern kom till den omarbetade kalendern kom, att jag kände ju i bakhuvudet att det här kommer inte gå. Det här kommer inte rulla igenom utan problem. Så att jag tror att okej, vi har 17 race på, och sen tror jag att de kommer göra allt för att nå 15 med massa abrovinker. Men det blev ju precis som det var tänkt faktiskt.
Ja, det får man ändå säga. 12 länder har vi besökt i världen, och det tror jag är unikt för all verksamhet i världen på något sätt, så som det har varit under det här året, att man trots alla utmaningar med att resa rent generellt har gått att åka med hela den här cirkusen, över 1000 personer som då ska flytta på sig hela tiden då, och så otroligt få fall. Jag läste att Alfa Romeo hade gjort på hela teamet 7000 PCR-tester under den säsong som har varit.
Mm. Hur mycket procent där då?
Nej, det vet jag inte. Det var inte alls många. Nu framgick det inte av det de redovisade hur många som hade åkt hit på det. Men det låg ju på 0,09% eller var det 0,05% smittade då totalt sett. Både för sådana som reguljärt finns i depån då, och även funktionärer och andra då, som också måste PCR-testas för att komma. Då. Så det har ju varit väldigt låga siffror trots allt. Enbart 3 förare då, som har befunnits positiva någon gång under säsongen. 2 av dem i Racing Point och så då Lewis Hamilton här inför näst sista racet i Bahrain.
För min egen del är jag väldigt glad över att Resebyrå Stenborg AB kan stänga ner för vintern. Det har varit väldigt mycket jox apropå de där 12 länderna. Har det varit lite rörigt så att säga. Och jag vet att det bara fortsätter för alla andra nu som ska ut och resa på olika sportevent. Vi åker ju till, Nent, eller Viasat, gamla Viasat, och är ju i Edmonton nu, delvis i alla fall för junior-VM, och där har det varit rörigt, och nu sitter de i karantän på sina hotell och sådär också, så att jag är ganska, vad skönt att det är ingenting förrän kanske någonstans i februari när vi ska börja boka resor igen.
Men hur mår du då rent generellt nu när du har gått de här månaderna? Du har fått samla intrycken lite grann och känt lite på säsongen som blev. Jag har läst många reaktioner som har tyckt att det här kanske var den bästa säsongen på länge. Håller du med om det?
Nej, det gör jag inte faktiskt. Jag tycker att det är så himla mycket som är avhängt i mitt huvud i alla fall på att det faktiskt är en äkta fight till målsnöret. Eller det behöver inte ens vara till målsnöret, men det är i alla fall någonting som man kan hänga upp det på. Och det här var det liksom, det var väl efter halva säsongen som det var liksom, nu är det ju i praktiken över. Och det tycker jag spelar ganska stor roll. Sen, med det sagt, så har det varit faktiskt några, på så sätt håller jag med, att det har varit några riktiga rackarökare till race, vilket piggar upp såklart. Men någonstans så tycker jag att en fight behövs hela vägen in. Och det fick vi sannoliken inte.
Nej, tyvärr inte. Nej, men jag håller väl med. Det är precis så. Nu brukar det ju vara så att jag lyckas hitta saker att bli intresserad av i alla fall. För att man är inte bara intresserad av vem som vinner VM. Oftast brukar det stå ganska klart tidigt vilka det handlar om. Och det är inte jättemånga förare, om vi ska vara ärliga, som slåss om VM-titeln något år egentligen. I år stod det ju tydligt klart tidigt då att det skulle bli Mercedes, kanske mellan Mercedes-förarna enbart som fighten skulle stå. Den blev ju också avgjord tämligen tidigt då. Så att det har liksom inte i det avseendet varit någonting. Men jag har uppskattat mittfältsfighten alldeles vansinnigt. Och jag tittade lite snabbt på konstruktörs-VM nu och konstaterade då att det skiljer alltså 100 poäng mellan sjuan då. Alfa Tauri på 109 och lite knappt 100 poäng då upp till McLaren då som blev 3-202 och så oerhört jämnt däremellan. Sen släpar ju då Alfa Romeo och Haas-teamet då med 8 respektive 3 poäng och Williams inga poäng alls. Men det är sällan man har sett ett så jämnt startfält i mitten och vad de har bjudit på grejer faktiskt under året som har stuckit ut med både vinster från mittfältsteam, pole position från mittfältsteam och en massa spännande saker. Plus alla de här nya banorna då som kom till som en liten bonus för året.
Absolut, och det där är nya banorna har varit en stor grej för mig tycker jag, att det känns lite lättsamt i vad man provar i Formel 1, just den här två dagars helgen och liksom lite hur det har blivit sett i väder och allting sånt där också. Men det du säger där är ju att, och det där är lite mitt, om jag försöker mig på en reflektion runt mitt egna sportintresse, är att jag är egentligen de enda faktiska matcherna eller tävlingarna eller vad nu kan tänkas vara som jag tittar på, det är ju Formel 1 och sen så annan motorsport generellt då. Men för min del är, och det är det som är bra med Formel 1, är ju att det är så mycket utöver som man kan liksom, jag menar, vi kan göra den här podden året runt, fast jag menar vi gjorde den i 7 månader utan att ett race hade körts, för att det är så mycket som händer och det är så stort, det är stor politik på något sätt, och det är nästan det som gör mitt sportintresse generellt, att det är inte de faktiska matcherna eller tävlingarna alltid, utan det är allting runt omkring som jag nästan tycker är minst lika intressant, typ så.
Nej, men jag håller med, det blir en till parameter att hålla koll på så att säga då, som naturligtvis inte alltid påverkar det sportsliga, men som många gånger har påverkan på det sportsliga, även om det inte har haft det allra längst fram så i många avseenden då längre ner i fältet då. Vi hade ju till exempel då Racing Point som dök upp då i Barcelona med en Mercedes kopia. Alla höjde på ögonbrynen och insåg att vad är det här? Här har de verkligen gått ett steg längre än vad man brukar göra då när det handlar om att försöka efterapa ett framgångsrikt team. De hade gått så långt så att de hade gjort 3D, alltså fotografer med 3D-kameror och allt vad det nu var då, för att försöka få till en så lik bil som möjligt. Och det här blev ju en snackis som vi hängde upp mycket på då under den delen av säsongen som vi inte tävlade. Och sen när den dessutom visade sig vara hyggligt konkurrenskraftig inledningsvis också, och allt som blev då med de här luftintagen till bromsarna då, det blev ju protester som hängde kvar. Hela den biten, Racing Point blev av med 15 poäng som de skulle ha behövt, visade sig nu i slutändan. Vi spekulerade i det redan då att de där 15 poängen kan bli väldigt betydelsefulla i totalen när man summerar efter säsongen, och så blev det ju.
Ja, alltså vi kan väl återkomma till det en lite senare podd för en mer konkret season review eller vad man ska kalla det.
Tänkte vi skulle ta hjälp då av både Björn Wirdheim och Rickard Rudell som får vara med och sammanfatta, och varför inte göra det någon gång i mellandagarna då när vi har lite lugnare precis efter jul. Om vi tittar på själva racet i Abu Dhabi då, så blev det en stor besvikelse. Det är det enda man känner egentligen nu efteråt. Riktigt, riktigt platt race. Riktigt skitrace om jag ska vara ärlig. Jag hade inga förväntningar på att det skulle bli någonting annat, för jag vet exakt hur den här banan är. Men det är tråkigt på något sätt att den ligger som en som en koloss i vägen för glädje av att avsluta en bra säsong.
Ja, verkligen. Men jag var faktiskt lite besviken ändå, för att jag har alltid någon sån här, så här i bakhuvudet, ja men Verstappen ska starta i pole och båda Mercedesarna bakom, att det kan bli lite, det kan alltid hända någonting, och så här, varför ska inte avarten vara i år? Men det stod ju ganska tidigt tydligt att det inte skulle bli så, och det känns ju som att det, när Perez motor gav upp på, vad var det, 11:e varvet,
ja,
då kändes det som att racet var över. Då visste man liksom att det här kommer inte hända någonting. Det enda lilla avarten skulle kunna ha varit att däcken inte höll, men det brukar ju göra det i Abu Dhabi också.
Mm, visst var det så, och jag tycker Lewis Hamilton förklarade det så tydligt efter loppet i intervjun, när han sa det, att det går helt enkelt inte att åka nära en annan bil på den här banan. Det är helt omöjligt. Man börjar att kana på asfalten med båda axlarna egentligen, och man överhettar däcken, och det blir snabbt så att man hellre lägger sig på ett bekvämlighetsavstånd för att klara distansen på kortast möjliga tid än att man börjar titta på hur man ska köra i kapp och köra om. Det som är lite essensen i racingen då, det är att liksom köra fortare än någon annan, köra i kapp och köra förbi. Va? Det existerar överhuvudtaget inte i Abu Dhabi, och det är det som jag tycker är det stora felet med hela den där banan, att det ska vara så ohyggligt svårt att kunna åka nära en annan bil. Jag vet inte om det var en kombination med asfalt. Vi körde ändå de tre mjukaste gummiblandningarna. Det finns inte mjukare däck att åka. Om man tänker sig att det ska vara större slitage och sådana saker. Och depån är som den är. Det tar tid att göra sina depåstopp och hela den biten. Va? Så att man försöker undvika att gå i depå. Det blir tire management från start till mål på något sätt. Va? Och märserna såg det ju. De backade ju av ganska snabbt och såg till att hålla sig på behörigt avstånd. Sen var ju i kraft av banposition, tror jag, Red Bull-bilen lite bättre än Mercedes den här helgen. De åkte ju från konkurrenterna bakom, och jag är helt övertygad att hade det varit Mercedes i motsvarande situation så hade det sett exakt likadant ut. Jag vet inte vad du tror.
Det är svårt att säga såklart, men jag tror att hade Verstappen kvalat in trea och inte kommit tagit sig förbi i starten, så hade det väl, som du säger, det är en sån typ av bana så att man fastnar liksom bakom. Jag menar, vi har sett det 1000 gånger hittills, så att jag förstår inte varför det skulle vara något annorlunda med det den här gången med facit i hand.
Den stora frågan är vad man kan göra åt det här. Går det att göra någonting åt överhuvudtaget? Ja, nummer ett, den enklaste lösningen är ju att ta bort Abu Dhabi som finalrace, men de betalar väl en bra slant för att vara finalbana så att säga, och vara med och runda av säsongen då. Och det är ju en jättefin anläggning. Det är den kanske bästa anläggningen i hela världen sett till faciliteterna rent generellt, men det är den sämsta Formel 1-banan av dem allihopa.
Mm. Ja, så är det. Och det är det jag menar, att det är inte någon liksom så här yttre faktorer utöver själva bansträckningen som är problemet i Abu Dhabi. För att jag menar, vi kan åka 45 minuter vad blir det? Söderut eller något håll, och så hamnar man i Bahrain där det brukar bli toppenrace på samma liksom klimat och allt vad det är. Så det är ju verkligen bansträckningen, och då tänker man ju på, vi har sagt det här, vi sa det redan innan helgen, men kurva 7 ut på den långa raken, där är ju det stora problemet. Och det skulle i alla fall göra någonting extra med den här banan, ytterligare ett omkörningstillfälle, inte bara DRS:en på första långa raken och sen så ytterligare DRS på nästa. Utan skulle man liksom mickla till den där så att det verkligen blir en hårnål där, då skulle det kanske kunna se lite annorlunda ut. Och det jag har sett att det är många som har påpekat är att ja, men bansträckningen, alltså när de svänger vänster höger och sen in i den jättelångsamma vänstern ut på långa raken, där finns det ju ett spår som de kan åka rakt fram. Men så som banan är lagd nu, eller snarare läktaren är lagd nu, så är det ett räcke rakt in där. Så att det går alldeles för fort för att de bara skulle öppna upp den banan och bara svänga vänster. Så att antingen så skulle de behöva flytta hela läktarkomplexet bakåt, eller så skulle man behöva svänga av tidigare.
Mm. Och min idé runt omkring det är ju att där de alltså svänger vänster första gången in i kurva 5, där skulle man fortsätta vänster och ut på, kanske lite snett ut på den långa raksträckan. Att man helt enkelt fimpar den lilla biten upp till den hårnål som finns idag. Då skulle man få en snabbare ingång. Man skulle dels få utrymme om något skulle hända bort mot den här stora läktaren. Man skulle dessutom få hög fart, kanske både under sväng, nerväxling, broms och sväng samtidigt. En tuff passage och sen viktigt med bra traction ut. Jag tror att det skulle kunna öppna upp det här racet lite grann i vilket fall. Men sen har vi fortsatt den här avslutningen på varvet då, där det är massa 90-graders svängar och hård acceleration och bara traction som gäller helt enkelt. Och är man för nära en annan bil, ja, då har man heller inte framänden med sig när man kommer in i de där 90-graders svängarna. Så att det är kanske ett större problem än bara kurva 7. Men jag tror att gjorde man någonting åt kurva 5, 6, 7, vilket man förmodligen har råd att göra där, då skulle man åtminstone lösa en del av problemet.
Mm. Och det jag menar är att det är väldigt mycket asfalt runt omkring där. Jag menar, man skulle kunna tweaka den där banan. Och det är det jag menar, att de la $1 miljard på att bygga den där banan under 2008. Första racet var 2009. Och det har inte producerat ett klassiskt race sedan dess. Så att jag tycker samtidigt att lägg en halv miljard till. Så kan ni få en klassiker istället. För att jag menar, jag säger bara att området där är ju perfekt. Det är bara att bygga om man hade pengarna och viljan någonstans. Mm. Eller hur? Alltså, ja, jag vet att jag förenklar det nu, men jag tänker på att det kan inte, om man ser Abu Dhabis motivation för att ha det här racet, speciellt som avslutning, då är det ju för att liksom så här, wow, här blir det bra racing, vi åker dit. Nu, alltså, det gör ingen vidare bra reklam för att besöka det racet, förutom då att det är en trevlig miljö då runt omkring och själva banan är trevlig att vara på. Men det är samtidigt, jag menar, om man vill se bra racing, då åker man ju hellre någon annanstans.
Utan tvekan är det på det viset. Så att, ja, vi får se om de tar till sådär. Det är klart att alla, även ägaren av banan och de som sköter banan, är medvetna om det här problemet. Och jag skulle kunna tänka mig att diskussioner pågår nästan hela tiden då, men som sagt, pengarna ska ju fram. Men utan att man behöver spendera kanske en halv miljard till, så går det i alla fall att göra mindre förändringar som jag tror skulle kunna göra stor nytta för själva underhållningen på just det här stället då.
Mm. Det tror jag också. Ska vi släppa det där racet då?
Det tycker jag. Det var inte så mycket mer att säga om det, eller hur?
Nej, jag tycker faktiskt inte det.
Som race betraktat var det verkligen mediokert. Och självklart kul för de som gjorde bra resultat, och inte minst Max Verstappen då, som fick avsluta på ett starkt sätt. Vilket kan vara viktigt för Red Bull såklart, att få en seger då innan man går till off-season och liksom ändå markera att man är i närheten åtminstone. Va? Men samtidigt ska vi komma ihåg att Mersa backade tillbaka en hel del i sista tredjedelen av säsongen då, när de har lagt fokus på hur bilen ska se ut till nästa år och framförallt lagt mycket resurser på 2022. Och det är klart att det har påverkat här avslutningen av året för deras del.
Och det är ju läbbigt, just den grejen som du säger, att man tänker så här, åh, bra, Red Bull går in i off-season med en seger och visade vad de kan. Samtidigt så vet man ju då att det sägs i alla fall att Mercedes slutade utveckla sin bil i Belgien. Och sen dess har de inte kommit med en enda del i stort sett. Det är ju lite oroande att de ändå var med ganska, ganska bra under resterande delen av säsongen efter Belgien. Och sen så var det liksom på den gamla vanliga dängan då med Red Bull att ja, men det är typiskt dem att vinna sista racet, inte första.
Det var ju faktiskt lite rolig sån här liten banter på Twitter, såg du det? Eller om det var på Instagram, jag kommer inte ihåg. Där Mercedes då sa att de gjorde sina donuts efter racet och skickade bilarna till retirement. Och då svarade ju någon, jag tror det var Red Bull då, som skrev att ja, men Racing Point, nu är era bilar redo för delivery. Och då dök Mercedes upp och sa det att ja, Red Bull, de är sena på det som vanligt liksom. Mm. Always late to the party.
Mm. Lite så är det ju.
Ja.
Du?
Ja.
Lite silly season.
Ja, det är inte så mycket kvar, men det är en ganska viktig del kvar, får man ändå säga.
Det är stora namn där.
Det får man ändå hålla med om. Och framförallt Lewis Hamilton såklart, som fortfarande är kontraktslös då inför 2021. Men det senaste vi har hört där är ju att innan jul så räknar han med att ha det klart.
Mm. Och jag tänker även på vilket har varit lite sådär skillnaden tidigare race tycker jag man har hört lite så här, ja men vi ska lösa det där, vi ska lösa det där. Men det finns ingen heller konkret runt så här, okej, när? Man tänker ju liksom, vad är, what's the hold up? Och så börjar hjärnan komma igång lite. Men jag tycker att det var lite skillnad den här helgen, för att dels så kommer ju ut den här officiella anmälningslistan kom ut under helgen, och där står ju, jag menar, Albon är inte med där, Perez är inte med där, Tsunoda är inte med där, men Hamilton var med som anmäld förare, vilket då Toto Wolff förklarade som att ja, men han skrev bara dit Hamilton, men jag tror inte att man gör det om man inte tror att det är nära förestående, så att säga.
Nej. Ja, det är formalia helt enkelt att få till det där kontraktet. Det är de små sista detaljerna bara, och de behöver väl ha lite tid när säsongen väl är över då för att sätta sig ner och göra det. Det kan också hänga ihop lite grann med pandemin, tror jag, att de har velat skjuta på det lite. De vet vad de har varandra, de här båda parterna, väldigt tydligt. Så det finns liksom ingen anledning för dem att stressa fram någonting just för att meddela omvärlden att nu har vi bestämt oss, nu har vi kritat på pappret, utan de kan ta sin tid nu att sy ihop de här sista små grejerna då innan Hamilton faktiskt skriver på då för en förlängning. Jag är ju bara nyfiken på hur lång den här förlängningen blir. Mm. Jag har ju sagt hela tiden att jag tror kanske 2+1. Att han skriver för 21 och 22 för att testa på det nya reglementet en säsong också då, men sen en option på en eventuell förlängning då ett tredje år från båda håll. Som då kanske inte används. Det vet man inte, lite beroende på vad som har hänt fram till dess då, såklart.
Mm. Så är det säkert.
Vidare då så har vi som sagt då Alfa Tauri, Yuki Tsunoda, japanen, som kör idag för Alfa Tauri tillsammans med Marino Sato, sin landsman, två stycken japaner. Vi ska komma till Young Driver-testen om en stund, men om vi bara tittar på situationen som är där i Alfa Tauri då, där Pierre Gasly redan är bekräftad, så är det fortfarande så att vi inte har fått något besked angående Yuki Tsunoda ännu då, även om det har varit den kanske sämst bevarade hemligheten här under stor del av andra halvan av säsongen i vilket fall. Och Kvyat var ju tämligen tydlig efter loppet i söndags att, ja, han sa rakt ut att ja, men de föredrar Tsunoda, så det är som det är, typ kring sin egen situation då, som med största sannolikhet betyder att han inte finns på griden nästa år.
Mm. Men likt Hamilton där, så kan man ju undra lite varför släpa på det här. För jag tycker liksom, ja, det är väl ens egna tankar att så här, om jag har en to-do-list på något sätt, och så, då vill jag stryka det där. Så fort det är klart så vill jag bara liksom, okej, bort, och så gör jag någonting annat. Jag ser inte riktigt så här heller poängen i att vänta med Hamilton, vänta med Tsunoda, om det nu är klart. För att vi har pratat om det som formalia i flera månader nu. Och varför då inte bara släppa det? För jag förstår om det var ett problem. Det var ju ett problem runt Tsunodas eventuella svårighet att få superlicens om man inte hade kommit på rätt plats i Formel 2-mästerskapet. Men nu gjorde han det. Och ändå så har det inte kommit någonting. Och nu sitter han i bilen idag då, som sagt. Och ändå så kommer ingenting. Jag menar, visst, det kan ju komma om en kvart. Men ännu har han inte gjort det. Jag tycker liksom bara så här, skippa liksom möjligheten att snacka runt där.
Men vad ska vi då prata om i podden, menar du?
Jo, men det är ju precis det vi gör, så visst. Men jag kan ändå, jag förstår inte poängen med att hålla på vissa grejer. Jag förstår att om det är så timing, ska man åka till Japan, ska man göra någonting, ska man annonsera det samtidigt som Honda går med på att ge över sin motor till Red Bull även fortsatt, inte vet jag, men så det är säkert
alltid. Nu
börjar
du tänka lite kreativt där, tycker jag.
Jo, men det är ju det jag gjort hela tiden, men det är därför jag menar att så här, om det bara var en ren hårig, så att säga, förarkontrakt, då är det bara att signa på det där och släpp det. Men det måste ju vara någonting mer som ligger runt omkring.
Ja, det gör det sannolikt. Vi får se lite grann. De kanske tänker sig att meddela för båda teamen samtidigt. Det kan ju vara så också. Man har ingen aning. Men min gissning i alla fall att Tsunoda är klar redan. Och att han nu har fått beskedet om att han kommer att köra för Alfa Tauri tillsammans med Pierre Gasly nästa säsong. Och att Kvyat då åker ut i kylan då efter att den här säsongen är över och klar, färdigkörd. Men då kommer vi till det andra teamet, som då är ett intressant spektakel, nästan kallar det, nämligen det här med vem som ska köra ihop med Max Verstappen till nästa säsong. Och här har det ju varit mycket lobbying kan man väl säga runt omkring Sergio Pérez, att han då inom citat förtjänar att köra Formel 1 nästa säsong, och enda möjligheten till det så som det ser ut just nu är att göra det då i Red Bull istället för Alexander Albon. Och man kan ju undra då hur Dr. Marco tänker i runt omkring där. Till att börja med så är jag nyfiken på hur du ser på vad är för och emot att köra Albon en säsong till i Red Bull?
Ja, till att börja med så vill jag bara föra till protokollet att Christian Horner menade att den här helgen i Abu Dhabi var en av Albons mest kompletta helger under 2020. Och det innebär då att han kvalade femma. Osedvanligt nära Verstappen, men ändå bara femma. Och sen så slutade han fyra, var lite halvt på väg i kapp Hamilton där. Hade varit fem varv till så hade han kanske kommit i fatt. Men frågan är om han hade kommit om. Ja, jag tycker det var liksom en så här mellanmjölkshelg i min bok, även om den var den mest kompletta under 2020, vilket jag tycker säger ganska mycket. Och det enda jag kan tänka mig runt hela den här situationen är att av någon anledning, om det är den här thailändska familjen då som äger delar av Red Bull, om det är det som är kopplingen, eller deras liksom vilja att hålla kvar i sitt förarprogram eller vad det nu kan tänkas vara, så tror jag att av någon anledning så vill Red Bull Racing behålla Albon. Men Albon själv har gjort det ganska svårt för sig själv genom att inte leverera på banan. För annars hade han inte kört 26 eller 27 race eller vad det nu är som han har gjort, om man jämför dem med Gaslys 12 starter som han fick bara innan han fick sparken. Och jag tänker bara på det som är svårt för Red Bull nu är att, tänk dig att en sån som Ross Brawn, alltså sportchefen för hela Formel 1, i krönikor på deras egna hemsidor säger flera gånger att det vore tragiskt om inte Perez var på griden 2021. Jag tänker liksom att det gör det svårare för Red Bull att säga så, nej men vi fortsätter med Albon. Vi har Perez här, men, och han vill köra, men vi skiter i det. Det är min take på det.
Det ligger mycket i det såklart, och det skulle då tala för, eller ja, det talar både för och emot Albons eventuella fortsättning i teamet då. Vi kan konstatera att vi tittar på Albon, så har han aldrig varit den här riktigt stora stjärnan egentligen, bara sig i klasserna fram till, eller ja, inte i klasserna fram till Formel 1. Han var definitivt inte i GP3. Han gjorde ju en hygglig säsong på slutet i Formel 2. När han då fick ta klivet in då och täcka upp för ett gap eller ett tomrum som fanns i Dams, och hade race by race där i början på det året och lyckades bli bättre och bättre det året, och blev ju faktiskt trea i mästerskapet då, vilket var, tycker jag, en bra insats ändå, och det var tillräckligt bra för att Red Bull skulle tycka att han var värd att satsa vidare på då i Toro Rosso.
Han blev faktiskt återupplockad av Red Bull, för han hade ju blivit släppt av Red Bull innan.
Exakt.
Så, och sen så plockade de in honom i förprogrammet igen. Lite likt Brandon Hartley.
Ja, lite åt det hållet. Men sen har det liksom inte riktigt... Ja, han gjorde ett okej jobb i Toro Rosso såklart, vilket då renderade i den här chansen som han fick i Red Bull då efter Belgiens Grand Prix förra året. Men efter det så har det liksom stannat. Han har inte haft förmågan att sortera ut varför han inte kan åka lika fort som Max Verstappen. Det har varit ett konstant gap på ungefär en halv sekund hela tiden då över ett varv. Och jag tyckte inledningsvis att han ändå gjorde rätt så bra race. Men även på det området så har det blivit sämre och sämre för hans del. Han är inte riktigt där överlag och verkar inte vara den föraren då som är smart nog att lista ut hur han ska ta nästa steg. Och det här tycker jag talar emot en fortsättning för Alex Albon. En väldigt tydlig emotpunkt för hans del. Att han på så lång tid ännu inte riktigt har klurat ut hur han ska göra, trots att han har fått ett längre förtroende i teamet då än vad till exempel Pierre Gasly fick. Sen tror jag att Pierre Gasly gjorde någonting som inte Red Bull var speciellt glada över när han var där, och han var väldigt missnöjd med hur han behandlades i teamet, vilket gjorde att det kanske blev en kortare session för han än vad det egentligen borde ha varit för Pierre Gasly. Men hur den var så fick jag Albon hoppa in, och det är väl det som liksom är hans stora brist helt enkelt, att det tar för lång tid, och den tiden har du inte i Formel 1. Samtidigt, det som talar för att ha honom kvar är ju att den thailändska kopplingen, givetvis stort ägarintresse från Thailand i Red Bull, är nog ändå, tror jag, en rätt viktig faktor i totalen om man ser till hela bilden. Och det är väl möjligen den livlinan han fortfarande har kvar. Och sen är det ju också det då att det som Björn och jag resonerade under helgen där, att oavsett vem de stoppar in i den där bilen så är de sannolikt tvåa i VM även nästa säsong, oavsett vem som kör bredvid Max Verstappen, så länge Verstappen kör på den nivå som han gör. Så de har inte så himla mycket att vinna eller förlora på att ta in en annan förare. Men det teamet behöver är ju ett bättre riktmärke. De behöver en second opinion på den där bilen som Albon inte kan leverera. Han har inget att tillföra för teamet när det gäller att utveckla den här bilen vidare. Och det tror jag att en superrutinerad Sergio Perez faktiskt kan tillföra. Plus att han har ett skyhögt självförtroende, kör bättre än någonsin tidigare. Och är motiverad, kanske inte supersnabbast över ett varv sådär, va? Men oerhörd racecraft och är ju en expert på Pirelli-däck. Vilket inte heller är någon oviktig egenskap att ha. Och väger man ihop då, förlåt Erik, väger man ihop de här två sakerna för och emot för de här båda? För det finns ju några saker som talar emot Perez också. Han har en stark sponsorgrupp bakom sig som på något sätt vill synas och figurera i Formel 1 på Formel 1-plattformen, vilket kan vara svårt ihop med just Red Bull. Men allt det här sammantaget gör ändå att det är rätt tunga argument för att köra Perez trots allt. Snarare än Alex Albon, även om jag vet att jag sa i slutet på studion i söndags att jag tror att Albon blir kvar, men vad jag tror och vad som är det rätta, det är ju faktiskt två olika saker.
Och det som du och Björn menade om att det inte är så himla viktigt 2021, det tycker jag är ett ganska, jag förstår, och det är säkert korrekt det argumentet, men samtidigt om jag som är allsmäktig och vet allt mer än vad Christian Horner och Helmut Marko gör till och med, det är ju att man vet ju inte vad som händer 2021 heller. Det kan ju vara, det är fortfarande en pandemi, och sen så är Hamilton borta tre race till för att han har blivit sjuk igen eller whatever. Helt plötsligt så har de möjlighet att bli etta i konstruktörs-VM av någon anledning. Om de har två starka kort och Bottas liksom självförtroende är redan i botten från början. De kan hamna rätt i den här de få förändringarna som händer. Och framförallt så kan de bli helt plötsligt utmanade av en McLaren eller en Ferrari om de får till sin motor plötsligt. Så att jag tycker det är så här, man kan inte ta det som ett så här beslut på att så, nej, men det är inte så viktigt, vi kan köra vidare med Albon också nästa år, för att vi kommer nog komma två ändå. Det är just det där noget som jag känner som det är väldigt så här löst att gå på. Jag tror inte man gör det liksom Formel 1. Man vill väl optimera sina resultat ändå.
Det är ett tunt argument, jag håller med om det, va? Men det finns säkert som ett argument i den sammantagna bilden. Men ja, det skulle vara oerhört förvånande i slutändan om Alex Albon ändå får stanna kvar. Han kommer ju bli kvar i Red Bull på ett eller annat sätt, det har de ju redan sagt. Antingen kör han för Red Bull eller så är han en deras reservförare eller vad man ska kalla det då inför nästkommande säsong. Men det jag har tänkt lite grann, det är att möjligen att teamet hoppas att han ska komma till det här läget, att han bryter igenom. Han liksom löser gåtan på hur man kör Red Bull-bilen på ett bra sätt. Va? Men jag tror kanske att han saknar möjligen den förmågan eftersom det har gått så pass lång tid som det har gjort. Men jag tänker också Sergio Perez då, troligen så vet han att han har en möjlighet till exempel i Williams för 2022 med ihop med sina sponsorer. De kommer säkert att vilja ha honom då, oavsett hur det går. Den enda risken som jag ser för Perez att hoppa på Red Bull, det är om han blir smashad också utav Max Verstappen och skadar sitt rykte på det viset. Va? Men då har han ändå en planka där, en räddningsplanka i Williams från 22 framåt då sannolikt Russell har flyttat på sig och teamet, alltså Williams, behöver den ekonomiska supporten då som en Sergio Perez kan ha med sig.
Och jag har svårt att tro att liksom hans rykte skulle bli så pass skadat också. Han kan åtminstone peka på Albon och Gasly, de lyckades inte heller mot Verstappen. Så jag är osäker på om Perez har förmågan att slå Verstappen, men det behöver han kanske inte göra heller.
Nej, han behöver ju vara med där uppe. Han behöver ju kunna hjälpa Red Bull. Och framförallt, och det här är ju den viktigaste poängen och den som Albon är svagast i så här långt, han behöver ju hjälpa teamet att ta bilen till nästa nivå. Och där behöver nog Max Verstappen det behöver komma in en till åsikt helt enkelt om den här bilen, en till en till feedback eller vad jag ska kalla det, för att liksom, okej, ja men det har vi inte tänkt på, det där är bra att höra, och så kanske de kan hitta någonting mer ifrån Red Bull-bilen då inför 21 då, där de enligt egen uppgift då bara tar med sig ungefär 60% av årets bil och inte nästa, och resten ska vara nytt då, eller more or less nytt i alla fall.
Men du, ska jag tolka det som för vad det är värt, är det ganska tydligt av vad vi tycker att Red Bull ska göra?
Ja, vad jag tror kommer att hända är kanske en annan grej, men vad jag tycker de borde göra, det är tydligt. Lyssna på Viaplay, F1 Podcast, där vi går igenom, lite lätt i alla fall, säsongen som har varit och framförallt det senaste racet, men också har tittat på Silly Season då, där vi nyss argumenterat av och till fram och tillbaka angående Perez och Albon, Sergio Perez och Alex Albon, vem ska köra ihop med Max Verstappen till nästa säsong innan jul. Kanske redan till nästa podd vet vi ju sannolikt hur det kommer att vara, så vi hoppas att de skyndar på lite grann.
Men då har vi en lineup till 2021 med vissa luckor då, som sagt. Men något som slog mig när jag låg och grundade på det här igår kväll var att det varit väldigt mycket så här snack runt specifika förare, runt deras val att flytta till ett annat team eller stanna, eller att de har liksom råkat hamna i ett annat, även om det inte varit deras val från början. Men jag tror att när man går igenom hela listan så är min känsla att alla de här förarna, hela griden faktiskt, förutom en, är väldigt nöjda över var de har hamnat till 2021 och därav känner liksom lite så här pepp och tillförsikt för 2021. Jag tror att nästan hela griden, förutom en, då ser fram emot 2021 och de utmaningar som ligger där.
Jag är benägen att hålla med, och jag tror jag vet vilken du tror inte är helt hundra nöjd fortfarande och som vill mer men som har fastnat lite grann, och det måste ju vara George Russell, eller hur?
Det är alldeles korrekt faktiskt, för William ska köra med Russell och Nicholas Latifi även nästa år då.
Och det är ju naturligtvis lite problematiskt för honom, va? Han är ju otålig, har ju nu fått smak på det goda livet längst fram, lite hastigt, men det räckte inte, och jag tror att det aldrig var aktuellt heller att göra någon förändring, även om opinionen har varit stark för att göra ett byte mellan Bottas och Russell. Så är det liksom, det har aldrig varit på tapeten överhuvudtaget, utan där tror jag faktiskt att Toto Wolff är väldigt lojal mot Valtteri Bottas, som har varit i hans stall, hans personliga stall också då, i management, på management-sidan också under väldigt lång tid. Och Bottas skrev ju som sagt på ett kontrakt tidigare under året, och varför skulle inte det gälla även för nästa säsong? Och där har de ju absolut ingen annan. Vi har ju varit inne på det så mycket att både Lewis Hamilton och Valtteri Bottas är ju den perfekta kombinationen för Mercedes att ha. Det finns ju, jag menar, varför, visst, man jagar väl alltid nästa steg, men det finns ju ingen anledning för Mercedes att stressa med det, eftersom de har mer eller mindre samma förutsättningar över nästa säsong.
Ja, och hela deras fokus är att behålla den harmoni som redan finns och fortsätta på inslagen väg och vinna både för mästerskapet och konstruktörsmästerskapet, och det har de bevisat att de kan göra med Hamilton och Bottas i bilarna.
Red Bull Honda då, som de kommer att heta en säsong till, dock utan tillägget Aston Martin Red Bull Racing. Det vet vi ju, kommer att flytta själva Aston Martin-namnet då till Racing Point istället, med Red Bull Honda. Max Verstappen är nog hyggligt nöjd med var han sitter. Hyggligt nöjd, säger jag. Kanske inte till 100%. Han hade nog gärna varit haft ännu lite bättre förutsättningar. Men de man har är goda nog, sett till vad som finns tillgängligt. Sen har vi hålet intill då, det har vi redan avhandlat. McLaren Mercedes, som de kommer att heta till nästa säsong. Där har vi nog också två förväntansfulla förare, tror jag, på vad som komma skall. McLaren som blir trea i år i konstruktörsvinn, tar ett kliv till, har samlat på sig ännu mer pengar, fått nya investerare, liksom rustar verkligen för framtiden. Och så har de då värvat in en förare som jag vet många håller oerhört högt, nämligen Daniel Ricciardo. Så de har inte blivit sämre till nästa år. Och Lando Norris, vilken avslutning på säsongen och vilket starkt år. Han är ju bäst placerad i VM faktiskt utav McLaren-förarna i år.
Absolut, men vi låter oss fokusera lite på Ricciardo, för att sett till de diskussionerna som kom lite tidigare under året, framförallt runt Monza-tiden där, när de var så jäkla starka helt plötsligt, de hade ju som en så här raketmotor plötsligt. Och sen så föll de ju tillbaka lite grann. Men helt plötsligt såg ju de väldigt, väldigt starka ut. Och direkt kom då diskussionerna runt att så här, det här kanske inte var så himla smart av Ricciardo att lämna fabriksteamet Renault, om de har nu hittat den här nyckeln som de behövde till inställningarna till bilen och gå till McLaren istället, som vid det tillfället inte såg riktigt lika starka ut. Men med facit i hand då så tror jag att sett till vad McLaren är idag, alltså om man jämför med Ron Dennis McLaren för bara några år sedan, då tror jag inte Ricciardo hade mått speciellt bra i McLaren. Men nya McLaren under Zak Brown och Andrea Seidel med de här Mercedes-motorerna som du pratade om, och liksom de har ju blivit nästan lite det roliga teamet nu i jämförelse något som kanske Red Bull var tidigare. Men nu är ju det mest lättsamma teamet som man upplever utifrån är ju McLaren, och det tror jag passar Daniel Ricciardo ganska bra.
Oerhört bra skulle jag säga. Han är en perfect match där, och jag är så glad att du tar upp det där med McLarens attityd mot omvärlden, för den har ju verkligen förändrats. Det här teamet hade man ju, man, att gå till deras motorhome i depån kändes ju frostigt, och man kände sig sällan speciellt välkommen in där, och teamet har
man
ju
var nog inte speciellt välkommen in.
Nej, det kanske man inte var, men man försökte alldeles, för det är väl liksom bara det har jag varit in på 100 gånger till, det var bara en stor spegel alltihopa, och man kände bara att man studsade när man gick emot där. Men det har ju svängt något alldeles vansinnigt, och inte minst med hjälp av en svensk faktiskt, Henrik Ligner då, som vi hade med i podden här för rätt långt tag sedan då. Men som är en av anledningarna till att de framstår på ett otroligt kul sätt, och den här senaste videon de gjorde då för att summera det här partnerskapet då mellan Carlos Sainz och Lando Norris under året här, det ligger på deras YouTube-kanal, är ju en helt fantastisk liten grej. Som de gjorde då, som fick mycket uppmärksamhet också då. De fortsätter ju på samma inslagna väg, va? Det finns en glädje i det där teamet som få andra team faktiskt kan erbjuda oss en insyn i alla fall.
Mm. Och framförallt för Ricciardos del, bra tryck i materialet.
Mm. Så är det ju. Och den här Mercedes-motorn som de får nu, Mercedes-motorn som de då tar över, det kommer att bli en utmaning såklart att anpassa eller resten av paketet för den här nya motorn. Det känns jättespännande faktiskt att se vad de har i kikaren framöver här. Även om det blir lite grann av ett mellanår nästa år, vilket risken finns för med anledning av det jag nämnde, så är det ju ändå ett 2022 på gång. Och att de rustar ekonomiskt på det sättet som de gör också tycker jag ser jättelovande ut. Jag är inte förvånad om de kan bli på samma nivå som Mercedes och Red Bull framöver.
Nej. Någon annan då som jag tror är ganska nöjd med nu säsongen är över i alla fall, att jag menar, få sparken från Ferrari, ingen dröm på pappret, men då talar vi såklart om Sebastian Vettel, men sett till vad Racing Point var i år så finns det ju faktiskt chansen att Sebastian Vettel helt plötsligt kommer finna sig i en bättre bil än Ferrari har 2021, och kanske lite mindre press på sig än vad man är som liksom, en Ferrari-förare är ju det värsta man kan vara när det inte går bra, tror jag. Medan här helt plötsligt så kommer han till ett ungt, fräscht team som är glada att ha honom. Massa liksom, positiva grejer runt det teamet överhuvudtaget sett till vad de är idag. Och framförallt, återigen då, en riktigt bra bil som gör att han kanske kan ta en och annan pallplats med den där gröna bilen.
Ja, jag tror att vi är dumma om vi räknar bort Sebastian Vettel som förare i alla fall. Han har ju varit oerhört lojal, måste man ju ändå säga, mot Ferrari den här problematiska säsongen som det har varit då. Han har inte letat bort förklaringar egentligen. Jag tycker små antydningar om att bilen är vad den är, säger han. Och det antyds lite sådär mellan raderna att han kanske inte har haft samma förutsättningar till 100% som Charles Leclerc har haft. Men samtidigt är han ju väldigt, väldigt noga med att påtala hur bra han tycker att Leclerc är. Och det är ju också naturligt när man får stryk såklart, att får man stryk då är det ju lika bra att berömma den man får stryk av, så att man inte själv ser allt för blek ut så att säga. Men jag tror att det var ärligt från Vettels sida att berömma Charles Leclerc, som han säger är den största talangen han har sett under sina 15 år i Formel 1.
Mm. Och det är roligt det där, det du säger, att en bra taktik också som förare när du slår någon är att berömma sin teamkamrat ännu mer och säga att det är den bästa föraren jag någonsin, för då betyder det att jag är ännu bättre än den här föraren dessutom.
Det är små tricks att använda sig av. Ja, jag håller med dig. Sebastian Vettel sitter nog ganska nöjd just nu. Då. Sett till att han faktiskt har bestämt sig för att fortsätta i Formel 1 så tror jag att han är väldigt nöjd med var han har hamnat. Det kommer att bli mycket uppmärksamhet runt Aston Martin i hela den här nystarten som det blir för teamet under nytt namn, nya färger och hela den biten. Va? Och allt han kommer att vara med om under den här resan när det här teamet ska byggas upp. Lance Stroll, hur nöjd han är, det är ju lite svårt att avgöra. Han har ju suttit rätt säker, han vet ju liksom tidigt vad som händer i det där teamet då, i och med att han har ägaren hemma vid köksbordet.
Mm, absolut, men det är det jag menar. Jag tror att han är rätt i sin situation ändå. Om man nu ska köra Formel 1 så kan han, så jag menar, det är inget dåligt team att vara i.
Tvärtom. Han behöver ju ta nästa steg bara, Lance Stroll, för att annars kommer han få jobbet med Sebastian Vettel nästa år igen då, som han har haft då med Sergio Pérez. Det sjuka med Stroll, vet du, det är ju att han är så paradoxal. Han är motsägelsefull och alldeles vansinnigt. Varit på pallen, han har tagit en pole position och ändå så uppfattar man hela tiden att han är lite för långt bakom och inte har de där. Jag tycker att han har ju två brister. Det är racecraft och det är däckshantering. Två saker som är superviktiga i just Formel 1. Och där är han inte riktigt på, han är inte på det. Och det kommer han få jobbigt med om han inte lyckas lösa framöver. Va? För att det är en så pass viktig detalj i modern Formel 1-körning att ha de där grejerna. Han fastnar i trafik och han är svårt att hålla däckstempen uppe i lejset senast, hela den biten.
Mm. Nu ska vi inte fastna vid varenda förare. Men apropå Vettel, som vi inledde med här, så är det lite paradoxalt att säga då att Carlos Sainz, han är nog väldigt nöjd över att vara i Ferrari nästa år också. För mycket är ju sagt som att han kanske ångrar sig, att han går från McLaren, det här teamet på uppgång, och det är lite god stämning där inne. Och han skrev ju på för Ferrari innan den här säsongen började, så att han blev väl antagligen lite chockad om hur illa det faktiskt var i Ferrari. Men grejen är ju att det här är ju Ferraris sämsta säsong på, jag vet inte exakt när, men 80-90-talet åtminstone då. Och jag tror att sett till att det är Ferrari så är det en anomali. Det kan inte vara en långsiktig situation. För man vet att de bygger om. Om man lyssnade på Mattia Binotto på Beyond the Grid till exempel, så är det ganska tydligt att de håller på att bygga om, så att säga. Hur man, de tar in unga ingenjörer. De gör en, som många lag gör, liksom, att man bygger om helt enkelt från grunden. Man kan inte liksom fortsätta på den gamla inslagna vägen. Och då bortser jag faktiskt från hela den där magin som förare att köra för Ferrari. Jag tror inte det han tänker på i det här läget heller, utan jag tror bara att han är nöjd över att han kommer inom kort, hur kort vet man inte, men sitta i en bil som kan vinna race.
Ja. Och det är inte omöjligt att det sker redan nästa år. För att jag tror inte Ferrari har haft någon dålig bil. Det är bara det att motorn inte har varit tillräckligt bra. Och det understryks ju återigen av att Alfa Romeo tar 8 poäng och Haas tar 5 poäng i årets VM. Det har varit undermåligt, minst sagt. Och där jobbar ju Ferrari för högtryck nu för att få till en bra motor. Om vi ska traska vidare då, så måste vi prata Fernando Alonso, som alltså gör comeback då tillsammans med Alpine, som de då kommer att heta till nästa säsong. Han är ju en omdiskuterad herre i största allmänhet och en väldigt bra racerförare. Många menar ju att han är en av de bästa i historien. Han har väl inte riktigt bevisat
det. Frågar
han
själv?
Ja, såklart. Han har väl han är riktigt bra. Det är jag nöjd med det. Han är riktigt, riktigt bra. Och det ska bli vansinnigt kul att se honom igen. För man kan ju tycka saker om att en sån gammal gubbe gör comeback igen då, och sett till att det finns en massa unga talanger som vill in istället. Så är det någon annan man hade velat sätta istället?
Nej, och det är lite precis min tanke runt det här. Att jag har varit lite så här skavig runt att Alonso ska komma tillbaka. Så att han har ju redan liksom börjat sätta igång grejer, vilket vi kommer till lite senare apropå det här Young Driver-testet, eller vad man nu kan kalla det. Men som sagt, vi kommer dit. Men då började jag tänka så här att ja, okej, men om inte Alonso skulle sitta i den där bilen 2021, vem hade du hellre sett där istället? Och då kan man ju dra till med, ja, men Felix Rosenqvist och Marcus Ericsson. Men det är ju inte rimligt, utan de var ju aldrig på kartan. Om man tittar på vad de eventuellt hade på kartan utöver Alonso, då är det kanske, vad heter han? den kinesiska
Guangzhou Chu, ja, just det, som kör för dem på Abu Dhabi idag. Mm.
Precis, Perez kanske. Men jag menar, om man jämför Perez med Alonso, så hade då tar jag hellre en säsong med Alonso och ser vad han kan göra, för att han är en så otroligt stark figur, helt enkelt. Så att jag med nu facit i hand, jag har ändrat mig lite fram och tillbaka runt det här, men nu är jag glad över att Alonso ska sitta i den där bilen 2021.
Och han fick ju faktiskt möjligheten att presentera sig lite grann under den gångna helgen i Abu Dhabi, då han körde sin VM-vinnande bil från 2005. Och Renault har faktiskt gjort ett litet reportage själva med Fernando Alonso om det inhoppet, naturligtvis, där han fick köra den gamla bilen, men också lite grann om vad som komma skall.
I feel very excited right now. Everything feels very familiar. A lot of emotions when I see this car, and you know, now also I think it looks very small compared to the current ones, and you know, it's like a toy that you want to take care of it, but then when you close the visor you want to squeeze it. A lot of my memories and my life is spent on these colors, with these mechanics, with this sound that we will live once again now. When I jump in, I had the Chinese circuit map on the cockpit, which, you know, I ask why it's still here, and they said this is the car that you won the last race of the championships. It's an important moment for the team, for the group. Renault has been a big name in Formula One, in motorsport in general, but in Formula One with obviously the two championships, but a lot of success as an engine supplier, you know. I'm happy to be back. We are all very optimistic for the future. I should be ready for 2021. To change name and to welcome Alpine for next year, I think it's a nice moment, you know, to spend the last Grand Prix of the year remembering what Renault achieved in the last, you know, 3 or 4 decades in Formula One.
Fernando Alonso där då, som se fram emot att göra comeback.
Mm. Det var kul att se den där bilen igen faktiskt.
Ja, det var ju, den fick genomslag i alla fall. Det är många som älskar V10-ljudet och motorerna som användes på den tiden, och det är bara att hålla med. Det är svårt att inte tycka om det där väldigt speciella soundet som den gav ifrån sig. Och jag har ju faktiskt haft turen att vara på plats och höra till och med 3,5 liters V10 när de körde en gång i tiden. Så att det, man får rysningar av det, så enkelt är det. Men att de skulle komma tillbaka, det är ju en utopi. Det vi har nu, det är väl det som vi får leva med framöver, även om Formel 1 kanske saknar lite grann wow-feelingen då som fanns på den där tiden. Om vi går vidare då i line-upen här, så är det ett team då, Haas, som vi måste prata lite grann om. Haas som förstärker sitt samarbete med Ferrari. Ferrari kommer alltså släppa en del av sin personal då, att flytta över till Haas-teamet istället. Hjälpa till att bygga deras bil. Kanske fördjupa samarbetet med Dallara ytterligare. Och man får ju också då Simone Resta då, som var chassiansvarig på Ferrari efter att han gick ifrån den tekniska direktörsrollen hos Alfa Romeo. Nu tar han alltså plats hos Haas, och de får in Mick Schumacher och då Nikita Mazepin.
Mm. Till att börja med så kan man ju konstatera att det ska bli kul att se Mick, vad han kan göra i Formel 1. Det var ändå lite mer än så, mer än vad jag kanske tänkte från början, men de släppte ju typ 3 bilder när Mick Schumacher står med sin nya Haas-overall, och sen så är det en bild där man ser en silhuett, en skugga liksom mot väggen när han står i någon trappa där på de där teamhusen i paddocken, och där baske mig så står hans pappa i den där skuggan, för de är ju lika men inte galet lika rent så här i ansiktet, men just när man såg skuggan så var det lite kusligt nästan att se pappa Schumacher stå där plötsligt. Mm. Så att det ska bli kul att se vad han kan göra, och jag tror att det är en bra grej för Formel 1 att ha det namnet tillbaka i Formel 1.
utan tvekan. Sen är ju frågan om hur bra det är att få in Nikita Mazepin då. Hans omdöme har ju sviktat lite grann på slutet av numera känd anledning. Någonting som FIA släppte. De lät det vara och lät teamet ta hand om hela den här grejen. Och Günther Steiner har uttalat sig lite grann, väl medveten om det som hade hänt. Teamet tog avstånd från den här videon då som släpptes. Men de räknar med att kunna jobba med hans dåliga sidor, om man säger så då, och försöka utnyttja hans goda sidor. Han är ju ingen dålig racerförare på något sätt. Han är kanske inte en av de största talangerna genom alla tider, men han är absolut en kille som kommer att kunna göra ett hyggligt jobb i Formel 1. Det är helt övertygad om.
Mm. Ja, och jag vet inte vad jag ska säga riktigt om det han gjorde. Man kan väl säga att det han gjorde var helt enkelt att han släppte en film som kanske visar hans lite privata karaktär, vilket finns ganska mycket frågetecken runt, eller ja, knappt några frågetecken längre. Han sitter i en bil helt enkelt och sen så kör de rätt fort i någon Porsche och sen vänder han sig upp om och sen så sitter en tjej i baksätet som han tar på brösten då medan han filmar och så lägger han ut det här på sociala medier.
Det tycker eller jag någon gör det.
Någon gör det, ja. Men han, det är hans telefon i alla fall.
Hans och, konto.
Ja, och han gör den här grejen överhuvudtaget medan han filmar. Det tycker jag säger ganska mycket om en persons liksom, karaktär. Och inte bara att det inte ser bra utan det är ganska tvivelaktigt minst sagt, måste man ju säga. Och sen så vet inte jag riktigt vad, jag är för dåligt insatt i vad FIA faktiskt skulle kunna göra runt sådana här saker, men det ser ju minst sagt illa ut, för det är illa helt enkelt. Och ja, jag vet inte, vad mer kan man säga om det? Att så här, vad hade man önskat att FIA hade gjort i det här läget, eller att Haas hade gjort i det här läget?
Precis, och det är ju stora implikationer att göra någonting åt honom också då. Han har ju med sig en stor summa pengar då till teamet, och det är ju naturligtvis någonting som försvårar för Haas att göra någonting åt situationen rent disciplinärt.
Mm. Men även utan inte, det så vet jag inte riktigt vad liksom, nej. Ska man sparka någon liksom? Och jag säger inte att de inte borde göra det heller, men jag vet inte riktigt, kan man ens göra det? Förstår du?
Mm. Rent kontraktsmässigt menar du?
Ja, inte vet jag. Så det är det jag säger. Att jag vet inte heller om det är slapphänthet. Men jag tycker verkligen att det som Haas har möjlighet att göra är ju minsta fall att ta honom i kragen så in i helvete. Alltså,
det har de
så
gjort.
Sådär, ja.
Jag är sådär helt övertygad om, nej, men jag är helt övertygad om att det här har man tagit på största allvar. Och bakom kulisserna så att säga har man verkligen i skarpa ordalag fördömt det. Sagt till honom att ska du fortsätta här i våra team, då är det en helt annan nivå som gäller vid sidan av banan också. Och sen får vi
inte
se
bara man, på kameran liksom,
nej,
så att säga.
Utan rent allmänt, utan att han verkligen tar sig samman nu och utnyttjar den här chansen han har fått nu då, att köra i Formel 1 som hans pappa då har jagat så länge med hjälp av sina miljoner och miljarder kanske också. Så att ja, vi får väl ge honom en chans då, även om han har börjat hemskt dåligt i vilket fall som helst som Formel 1-förare med anledning.
Det är där jag menar att så här, maken till förmåga att så här, samma vecka liksom, man blir annonsad som Formel 1-förare så går man ut och gör en sån där grej, då är man ju, man har en hel del kvar att jobba på.
Onekligen. Avslutningsvis då, några ord om George Russell. Vi var inne på honom då, att han kanske inte är så. Han är väl den minst nöjda föraren då över sin situation. Och självklart hade det varit kul att se honom i Mercedes. Nu är inte det möjligt. Han får kriga på ett år till i Williams och göra det bästa av det så att säga. Och det finns väl anledning att tro att även Williams kan kanske ta små steg framåt då, med det nya ägarskapet och kanske lite mer pengar i alla fall än vad de har haft tidigare då. Han skulle ju också behövt en starkare teamkamrat också som kunde utmana honom lite mer och se till att hjälpa till och föra teamet framåt.
Mm. Så kan man säga det. Men jag tror att vad gäller Williams så har de ju inte, alltså jag tror de har nästan större möjlighet att gå framåt än bakåt.
Onekligen, med noll poäng i år. Men jag tycker ändå, man såg att det tog steg framåt. Jag menar, han var ju ändå i Q2 ett antal gånger och de var hyfsat bra över rätt varv, men fick inte till racen på den nivån som krävs för att plocka poäng. Och när man dessutom kör av bakom säkerhetsbilen, när man ligger på poängplats, så blir det ju inte heller några poäng.
Nej, Så blir det. Sen kan vi bara, som en liten fotnot, nämna Gasly också. Jag tror att han är nöjd över att vara kvar i Alfa Tauri, slippa den här grejen. Att han har ju också sagt att han är redo att kliva upp i Red Bull. Det sa han i alla fall tidigare år igen. Att han är redo att kliva upp där igen, skulle jag säga. Men jag tror att han är rätt nöjd med att fortsätta vara kvar i Alfa Tauri, lite mindre press. Och jag tror hans långsiktiga mål är inte att vara kvar i Red Bull-familjen ändå. Så då kan han kanske visa fram fötterna på bättre sätt i ett lite mindre team och sen så kanske ta ett kliv upp till exempel Renault som fransman.
Det är lite kul det med Alfa Tauri att de verkar i alla fall få köra sitt eget race lite grann. Inte så starkt inflytande då från den högsta ledningen i Red Bull över det teamet, utan de har fått en slant med pengar och göra det bästa av det, och det gör de, tycker jag, på ett riktigt, riktigt bra sätt. Jag är otroligt imponerad av vad de lyckas prestera trots allt med det som de har tillgängligt då. Visst, det är i samarbete med Red Bull Technology eller den biten, men de gör trots allt en egen bil och ser till att vara hyfsat konkurrenskraftiga med den.
Mm. Hörru du, nu skulle jag vilja prata lite om den här Young Driver-testet, som i varje fall i titeln heter Young Driver-test, vilket har blivit lite konstigt. Så du kan väl dra lite bakgrund där till att det kanske inte riktigt är en Young Driver-test längre.
Från början var det ju tänkt att vara en däcktest för Pirelli att testa 18-tums hjul inför införandet av de hjulen då till nästa säsong. Nu vet du det skjuter på framtiden, och då kortade man ner den här testen från 2 till 1 dag istället, och så bestämde man då att det skulle vara en så kallad Young Driver Test där förare då, unga förare med tillräckligt med licenspoäng i alla fall för att få köra en sån här test, skulle få köra, och man får också vara förare då som inte har gjort mer än 2 Grand Prix. Men då startade ju, eller då blev vi till att börja med Alonso klar för Renault, och självklart ville ju Renault att han skulle få chansen att testa deras bil i år redan, och började ju ganska snabbt att trycka på hårt på FIA då att få tillåtelse att köra Fernando Alonso. När det då till slut lyckades så blev det ju ingen Young Driver test längre, utan då fick ju även en Stoffel van Dorn på samma grunder egentligen som Alonso då chans att köra. Har inte kört på länge men ändå tävlat i Formel 1. Sebastian Buemi då, som körde, det är ju rätt många år sedan han fanns med i Formel 1, är också där och kör och sova. Så att den har blivit lite konstig, den här testen, på det viset.
Mm. Och det säger ju ganska mycket om vem Alonso är. Och det är det här jag menade, att han börjat mickla redan i Formel 1. Det är att han har på något, och du säger inte att det är bara han som har gjort det, men just det faktum att det är en Young Driver-test och på något sätt så klämmer han sig in där ändå. Det säger ganska mycket om den här spanjoren. Och jag tycker typ det var det roligaste nästan jag sett i hela, när han blev klar för den här Young Driver-testen för några månader sedan, var att det släpptes en ganska rolig bild och han klippte in Alonsos ansikte på någon uppenbarligen ung skateboardåkare med skateboard under armen, och så står det bara "Hello fellow kids". Och det är ganska roligt då, med tanke på att han är snart 40 och har kört 1000 race och vunnit 2 VM-titlar.
Visst är det så. Det blir lite knepigt såklart, va? Och tittar vi på den här testen, som är tänkt då för att vara för förare som har aspirationer eller aspirerar på att ta en plats i Formel 1 framöver, så är det inte jättemånga sådana som faktiskt kör till slut. Och i och för sig är väl inte det nytt, va? För det är ju rätt mycket en sån här, det är ju en handelsvara, de här testdagarna, Young Driver-testerna. Men ofta vill man ju i alla fall tro att de som kör där har chanser att ta sig till F1, men det är inte jättemånga.
Nej, det är verkligen inte det. Om man nämnde Van Dorn, på samma grund som Alonso, han är inte tänkt att komma tillbaka till Formel 1 från något team, och inte Mercedes heller. Det såg vi ganska tydligt i Sakirs Grand Prix där. Nick de Vries är en annan förare som ska köra för Mercedes. Han var länge i kontrakterad av McLarens juniorprogram. Vann Formel 2, men har aldrig kört en Formel 1-bil tidigare. Så att det är ju bara en låt honom köra lite, testa honom, men jag tror inte att han kommer hamna i en race-sits på något sätt i Formel 1. Buemi har du nämnt. Den första föraren sett i toppteamen som faktiskt skulle kunna vara aktuell för Formel 1 är Juri Vips.
Juri Vips, ja, estländaren då, som är Ferrari junior, har superlicens och får, han har alltså varit reserv hos Red Bull under året och var ju i alla fall, för inte till i år men till förra året, så var han en kille som många trodde väldigt mycket på. Jag vet, Mika Salo jobbar ju mycket med honom då genom det här SMP-programmet, och Juri Vips var påtänkt för tester med Alfa Tauri eller med Toro Rosso som de då hette då förra säsongen, men det blev aldrig någonting av det där. Och sen så var han ju superformla i år, eller skulle ha varit superformla, och har ju inte kunnat tävla där då av pandemiskäl då, på det sättet som det var tänkt från början. Så att vi får väl se lite grann. Han står på tillväxt än så länge då i ett ganska magert juniorprogram som Red Bull har för närvarande, sett till förare som är precis steget under Formel 1 då.
Mm. Och sen så har vi McLaren och Racing Point som inte ens är där. Och det är förklaras i att de dels har de inte så många juniorförare på i böckerna så att säga, men framförallt så var de ju sura över att det här ändrades och att Alonso fick köra.
Så är det, och Racing Point försökte ju att få tillåtelse att köra Sebastian Vettel då, men fick nej på det, och även Carlos Sainz ville ju försöka köra för Ferrari, fick också nej. Så att vi kan konstatera då att McLaren och Racing Point inte är på plats. Renault kör som vi sa då med Alonso, men också kinesen då Guangzhou Chu. Han däremot skulle ju kunna vara en tänkbar kandidat för Formel 1. Han är ju Kinas stora hopp, kan vi väl kalla honom.
Exakt så. Jag tror att Renault, eller som de flesta bilmärken har vi i Kina som är en ganska stor marknad. Så det hade varit väldigt bra om han presterade ännu bättre. Han presterade faktiskt helt okej under F2-säsongen som har gått då. Men han ska ju köra F2 igen nästa år, och jag tror de har ganska stora förhoppningar för att han ska kunna ta klivet upp. Och han är ju en bra handelsvara, sett till att han är en, om han visar sig kunna köra bra också.
Mm. Ferrari kör då med Robert Schwartzman, ryssen som var med i Formel 2 i år. Debutsäsong i Formel 2, gjorde bra ifrån sig, skulle ha kört FP1 här i Abu Dhabi, men fick inte den chansen då eftersom det blev som det blev i Tyskland. Och Ferrari kör även Antonio Fucco då, som inte överhuvudtaget är påtänkt för Formel 1. Så där har man bara en eventuellt tilltänkt Formel 1-förare då i line-upen. Alfa Tauri kör ju då med Tsunoda och Marino Sato. Där är vi framförallt Tsunoda då, men Honda verkar ju trycka på rätt hårt här nu då, eftersom de testar två stycken japaner.
Mm. Och det kan man ju se från två håll, att dels att Honda har en del kvar att säga till om kanske, men kanske också då att Red Bull och Alfa Tauri vill stryka Honda lite medhårs om de ska köra vidare med deras motorer även efter 2021 då. När Honda lämnar som renodlad.
Officiell leverantör, ja, precis. Alfa Romeo kör med Robert Kubica. Han är ju knappast någon tilltänkt numera, utan han har ju passerat det. Callum Ilott kör den andra bilen, och Callum Ilott däremot har ju blivit lite stukad på något sätt i Ferrari-programmet där, Ferrari Driver Academy. Låg länge i vinnarhålet i Formel 2, och trodde nog länge att han hade en bra chans på att ta steget upp, och jag tror att han också stökade till lite grann för Ferrari att bestämma sig för just Mick Schumacher. Så att, men nu visar det sig att det inte blir någon Formel 1 för hans del nästa år, utan blir sannolikt kvar då i Formel 2 även nästa säsong. Men en väldigt bra talang i alla fall. Haas kör ju då med Mick Schumacher för att förbereda honom. Inga konstigheter med det. Ingen Mazepin däremot, som eventuellt skulle ha kört för Mercedes, men Mercedes drog sig ur det där. Mm. Och faktiskt innan han publicerade sin fina video, så att de påstår ju själva i alla fall att det inte har med det att göra. Williams, de har Jack Aiken och Roy Nissany då, deras Roy Nissany som har kört några FP1, och Aiken då som fick göra inhoppet istället för Russell i Sakirs Grand Prix.
Mm, och är faktiskt enda föraren under det här testet som faktiskt tävlat under året i Formel 1 då. Men det man kan konstatera från hela den här listan då är att det är 7 förare där som antagligen inte ska tävla i Formel 1 igen eller någonsin.
Så är det.
Det säger någonting.
Så är det. Det säger någonting om just den här Young Driver-testen, ja, som ja, den blev lite ihålig kan man tycka då i år. Jag vet inte om det har varit fler kandidater andra år av anledningen som jag nämnde tidigare då, att det är lite grann en handelsvara. Har man 5 miljoner kronor eller vad det kan kosta, ja, då kan man ju köpa sig den där testen och få vara med och köra lite Formel 1-bil, vilket för många då är ett skyltfönster att få visa upp sig lite grann, men som sällan leder till någonting om man inte dessutom kan backa upp det med fina resultat och i de klasserna man kör i övrigt.
Absolut, och skillnaden är ju att det är ingen Young Driver-test, även om det har varit lika många förare som kanske inte är tänkta befordra till race-sitsar, så är det ju inte några som har kört över 300 race till exempel.
Kanske ska ha som någon föreslog en old driver test.
Precis. Ja, varför inte? Det hade varit kul. Så när, vad heter det? Grand Prix Masters.
Masters. Ja, jag såg faktiskt en bild. Jag tror det var på Stefan Lillevis Johanssons Instagram, där de hade lagt upp en bild från när han körde Ferrari och när han körde den här Grand Prix Masters. Så Då frågade han på Insta då, hur många år det var emellan. Jag tror det var 20 år emellan. Jag kommenterade de där Grand Prix Masters-racen. Det var ju en gammal Panos-bil, tror jag, med en V12-motor i, som var brutalt tungstyrd. Och det var kul att se de där gamla stjärnorna med Nigel Mansell bland annat, och Alan Jones tror jag försökte komma ner i en sån där bil vid något tillfälle. Mm. Och Lillevus körde också då. Så det var lite kul på den tiden. Det finns inte kvar längre.
Men du, då kanske vi är på väg in här i solnedgången i Abu Dhabi och den här långa off-season. Jag tycker det känns väl som en bra början på det hela.
Tycker jag definitivt att det är. Vi har ju några poddar kvar innan vi byter år. Två till. Mm. Nästa vecka är vi tillbaka igen såklart, och sen då den 28 så hoppas vi kunna ha med både Rickard och Björn då som lite tillägg då för att kunna summera upp 2020-säsongen då mer i detalj än vad vi har gjort idag, och titta på de sakerna som faktiskt hände och som avgjorde saker till Mercedes fördel i huvudsak då. Men så länge är det väl bara att säga tack och på återhörande, eller hur?
Yes.
Ha det gött. Hej då.
Hej då.